Kapitel 15. En plötslig kyla. Bakom honom var den flammande solen fortfarande på väg upp över himlen, och Märt var glad för att hans bredbrättade hatt gav en viss skugga åt ansiktet. Den altäriska skogen var kal och brun som i vintertid. Tall, läderblad och andra städsegröna träd såg uttorkade ut, medan ek, ask och tupelo alla hade förlorat sina löv. Än var det inte middag och den värsta hettan skulle komma sedan, men det var redan som att rida genom en bakugn. Han hade spänt fast rocken vid sadelväskorna, men ändå fick svetten hans tunna linneskjorta att klibba fast vid huden. Under prickens hovar krasade torra ormbunkar och fallna löv som låg i ett tjockt täcke över jorden, och det sprakade i hela skogen när röda handen drog fram. Det var sällan man såg någon fågel fladdra till i grenverket, och han hade inte sett en enda ekorre. Däremot fanns det både flugor och bitemer, som om det var mitt i sommaren istället för mindre än en månad till ljusfesten. Egentligen skilde det sig inte från vad han redan sett längs Arinrin, men det besvärade honom att finna det här också. Var hela världen på väg att brännas upp? Evienda traskade på bredvid pricken med sitt knyte på ryggen. Hon tycktes inte låta sig bekymras av döende träd eller insektsstyng och gav betydligt mindre ljud ifrån sig än hästen trots sin vida kjol. Hon lät oavlåtligt blicken fara mellan de omgivande träden, som om hon inte litade på att röda handens spejare och flankryttare skulle kunna upptäcka ett bakhåll. Inte en enda gång hade hon tagit emot hans erbjudande om att få rida, vilket han med tanke på Ailes inställning till hästar för all del knappast väntat sig. Å andra sidan hade hon inte ställt till några bekymmer heller, om man inte räknade att hon vässade sin kniv så snart de tog rast, och om man inte räknade incidenten med Oliver. Pojken höll ett vaksamt öga på henne från den grå vallack som Märt hade letat upp åt honom bland utbyteshästarna. Andra natten av deras färd hade han försökt sticka sin slidkniv i henne, skrikande om att Ail hade dödat hans far. Hon hade naturligtvis bara tagit ifrån honom kniven, men även efter att Märt hade örfilat upp honom och försökt förklara skillnaden mellan Shaido och andra Ail, som Märt inte alls var säker på att han riktigt begrep själv, bevakade Oliver henne oavlåtligt med mörk blick. Han tyckte inte om Ail. Även då sin sida verkade bli besvärad av Oliver, vilket Märt överhuvudtaget inte kunde begripa. Träden var tillräckligt höga för att en eventuell bris skulle ha kunnat leta sig in under de glesa kronorna. Men röda handens baner hängde slappt från sin stång, liksom de båda fanor som Märt hade dragit upp ur den äng där Rand hade placerat dem efter att ha tagit dem genom en av sina portöppningar i nattens mörker. Det ena var ett drakbaner, vars slingrande drakfigur i rött och guld nu doldes bland de vita väcken. Och det andra var soldaterna kallade för Althors baner, där den urgamla ACD-symbolen till Märts lättnad också var dold nu. Röda handens baner bars av en gråsprängd veteran, en kar med smala ögon och fler är än Jared. Han insisterade på att bära baneret en del av varje dag, något som få fanbärare gjorde. Talmenes och Jared hade skaffat fram varsin skvadronchef till de båda andra. Unga män som visat sig pålitliga och stadiga nog för att få lite mer ansvar. I 3 dagar hade de färdats genom Altera. 3 dagars ritt genom en skog där det inte skymtat en enda draksvuren, eller någon annan heller för den delen. Och Märt hoppades kunna vidmakthålla deras ensamhet åtminstone genom denna 4:e dag innan de nådde fram till Salidar. Bortsett från Aesidena så väntade bekymret med hur han skulle hindra Evienda att skära halsen av Elaine. Han hyste föga tvivel om vad hon hade för skäl att ständigt bryna äggen på sin kniv tills den gnistrade som en ädelsten. Han fruktade att han skulle bli tvungen att föra Ale-kvinnan till Caimlin under bevakning, medan den fördömda tronens dotter hela tiden krävde att han skulle låta hänga henne, Rand och hans fördömda kvinnor. Enligt Matts åsikt var allt som sinkade truppens frammarsch och sköt upp den röra han skulle hamna i när han kom fram till Salidar av godo. Det hjälpte lite att göra halt tidigt och bryta upp sent på morgonen. Och en annan sak var förrådsvagnarna som följde dem och inte kunde ta sig fram särskilt raskt i skogsterrängen. Men det fanns gränser för hur sakta de kunde rida. Allt för snart skulle säkert Värnin stöta på någonting. Han kunde lika gärna ha ropat namnet högt, för nu dök den fete spejaren upp mellan träden framför dem i sällskap med fyra ryttare. När han hade gett sig ut före gryningen hade han haft sex med sig. Matt satte sin knutna hand i luften som signal att göra halt, och orden vidarebefordrades bakåt i leden med låga röster. Den första order han utdelat sedan de kommit genom portöppningen hade varit: inga trummor, inga trumpeter, inga flöjter och inget förbannat sjungande. Till en början hade det visserligen mötts av en del trumpna miner, men det hade räckt med en dag i en terräng där träden hindrade klar sikt på mer än på sin höjd 100 steg för att ingen skulle ha fler invändningar. Mert la sitt spjut tvärs över sadeln och väntade tills Värnin höll in framför honom och med en hafsig gest satte knogarna mot pannan. Du har hittat dem. Den tunnhårige mannen vred sig åt sidan och lät en lång spottloska fara ut mellan ett par skeva tänder. Han svettades så kopiöst att det såg ut som om han höll på att smälta. Jag har hittat dem, 8 eller 10 mil västerut. Det finns väktare i skogarna där. Jag såg hur en av dem tog Mar, bara steg ut ur tomma intet i en sån där mantel som de har och drog ner honom ur sadeln. Gav honom en rejäl omgång, men dödade honom inte. Det var väl därför Ladwin inte kom tillbaka heller, kan jag tro. Så nu vet de att vi är här. Märta andades tungt genom näsan. Han räknade inte med att någon av de båda männen skulle undanhålla någonting från en väktare, och än mindre Ejshedir. Men förr eller senare måste förstås Ejshedirna få veta att de var på väg. Han hade bara velat att det skulle bli senare. Han slog efter en blåfluga, men den surrade bara iväg och lämnade efter sig en liten blodprick på hans handled. Hur många? Värnin spottade igen. Fler än jag någonsin trott det skulle vara. Jag tog mig in i byn till fots och det vimlade av ACD-ansikten överallt. 200-300 kanske. Kanske 4. Jag ville inte dra blickarna till mig genom att gå runt och räkna. Mats bestörtning över detta hann inte lägga sig innan mannen gav honom ännu en chock. Och så har de soldater i läger norr om byn huvudsakligen. Fler mannar än du har, kanske dubbelt så många. Medan Värnin talade hade Talmanes, Nalesin och Darrid slutit upp, svettiga och viftande efter flugor och bitemer. Hörde ni? Frågade Mert, och de nickade nyktert. Det var inget fel på hans tur i strid, men att möta en dubbelt så stark motståndare som dessutom hade 100-tals Ejshedir på sin sida kunde sätta även den på prov. Vi är inte här för att slåss, påminde han dem, men de var fortfarande lika långa i ansiktet. Han kunde för övrigt inte påstå att han själv blev nämnvärt uppmuntrad av vad han sagt. Det som spelade någon roll var huruvida Ejshedirna ville att deras här skulle gå till strid eller ej. Gör röda handen redo för att möta ett anfall utifrån, beordrade han. Röj ett så stort område som möjligt och bygg palisader av stammarna. Talmanes grimas var nästan lika missnöjd som Nalesins. De ville sitta i sina sadlar och vara i rörelse när de stred. Tänk efter, vi kanske bevakas av väktare i denna stund. Till hans förvåning nickade Värnin och nickade bort åt höger på ett menande vis. Om de ser oss göra oss beredda för försvar inser de att vi inte ämnar gå till anfall. Kanske får det dem att lämna oss i fred, och i annat fall är vi åtminstone redo. Detta begrep de. Talmanes snabbare än Alessin, Darryd hade nickat bifall redan från början. Nelly Sheen snodde sitt pomaderade skägg och muttrade: Vad tänker du göra då? Bara sitta och vänta på dem? Det är vad ni ska göra, sa Matt till honom. Bränne Rand och hans kanske 50 Asher Deer. Bränne honom och hans gör dig stor, skräm upp dem. Att vänta här tills det kom någon från byn för att fråga vilka de var och vad de ville framstod som en god idé. Den här gången skulle inte hans Taveren-egenskaper ställa till med någonting. Skulle det bli strid fick striden komma till honom. Han tänkte då inte promenera in i den. Är det åt det hållet de befinner sig, sa Avienda och pekade. Utan att vänta på svar la hon knytet till rätta över axlarna och började traska västerut med långa snabba steg. Mert stirrade efter henne. Fördömda Ale. Förmodligen skulle någon väktare försöka ta henne också och få sitt eget avhuggna huvud i present för besväret. Eller kanske inte. Väktare var nu en gång väktare. Och försökte hon sätta kniven i en av dem kunde det hända att han gjorde henne illa. Och dessutom, om hon kom åt Elaine och råkade i handgemäng med henne om Rand, eller än värre stack kniven i henne. Hon rörde sig snabbt, nästan halvspringande, ivrig att komma fram till Charlie där. Blod och förbannad aska. Talmannes, du har befälet tills jag kommer tillbaka. Men ni rör er inte ur fläcken såvida inte någon hoppar på röda handen med båda stövlarna. Vernin, du kommer med mig. Oliver, håll dig i närheten av Darryd om han behöver skicka iväg några meddelanden. Du kan lära honom att spela orm och räv, tillade han med ett flin åt Darryd. Han har sagt att han gärna vill lära sig det. Darryd gapade, men Matt hade redan ridit iväg. Det skulle sannligen vara en vacker syn om någon väktare släpade in honom i källor där med en bula i huvudet. Hur skulle han minska risken för det? Han fick syn på baneren. Du stannar här, sa han till den gråsprängde fanbäraren. Ni båda andra kommer med mig och se till att de där sakerna förblir hopvirade. Hans besynliga lilla trupp kom strax i kapp Avienda. Om någonting skulle kunna övertyga väktarna om att släppa honom oskadd in i byn så borde det vara en blick på hur de såg ut. En kvinna och 4 män utgjorde inget hot. Och med 2 fanor var det uppenbart att de inte försökte undvika upptäckt. Han kastade en blick på skvadronscheferna. Det var fortfarande vindstilla, men de höll likväl fast fanorna mot stavarna. Deras miner var spända. Endast en dåre skulle vilja rida in bland en massa Asher Deer och låta en plötslig vindpust få ett par sådana baner att veckla ut sig. Avienda gav honom en sned blick och försökte sedan dra hans ena fot ur stigbygeln. Låt mig komma upp, fordrade hon med kort ton. Varför i ljusets namn ville hon rida nu? Nåja, han tänkte inte låta henne försöka kravla sig upp själv och med största sannolikhet vräka honom ur sadeln. Han hade sett Ale ta sig upp på hästar en eller ett par gånger. Efter att ha slagit ihjäl ännu en irriterande fluga böjde han sig ner och tog hennes hand. Håll i, sa han, och drog upp henne bakom sig med ett stön. Hon var nästan lika lång som han och av kompakt virke dessutom. Du behöver bara lägga armen runt midjan på mig. Hon gav honom bara en blick och vred tafatt på sig tills hon satt gränsle över hästryggen. Hennes ben var blottade upp till knäna, men det tog hon ingen notis om. Fina ben, men han tänkte inte komma i lag med någon ale-kvinna igen, även om hon inte varit betuttad i Rand. Efter ett tag sa hon in i hans rygg. Pojken, Oliver, Shido dödade hans far. Mert nickade utan att titta på henne. Skulle han ens hinna se några väktare innan det var för sent? Vernin höll täten. Som vanligt satt han hopsjunken som en säck rovor i sadeln, men han hade en skarp blick. Hans mor dog av hunger, frågade Avienda. Antingen det, eller någon sjukdom. Väktare hade sina mantlar som alltid smälte in i omgivningen. Man kunde gå rakt förbi dem utan att se någonting. Oliver var inte helt tydlig om det och jag pressade honom inte. Hur så? Tycker du att du är skyldig honom någonting eftersom det var Ale som berövade honom hans familj? Skyldig? Hon lät häpen. Jag dödade ingen av dem. Och även om jag hade gjort det så var de trädmördare. Hur skulle jag kunna ha Joe? Hon fortsatte utan paus. Du tar inte hand om honom ordentligt, Matt Cawthon. Jag vet att män inte vet någonting om att uppfostra barn. Men han är för ung för att tillbringa all sin tid i sällskap med vuxna män. Den här gången tittade Matt på henne och blinkade. Hon hade tagit av huvudduken och var fullt upptagen med att dra en kam av grön polerad sten genom det mörkt rödbruna håret. Detta verkade kräva hennes fulla koncentration tillsammans med att inte falla av hästen. Dessutom hade hon tagit på sig ett halsband i konstfärdigt silversmide och ett brett armband av snidat elfenben. Matt skakade på huvudet och återgick till att studera skogen. Ale eller ej, på vissa sätt var de likadana allihop. Om så världen ska gå under så vill en kvinna ha tid att ordna till frisyren. Och även om världen är på väg att gå under så lär en kvinna ta sig tid att säga åt en man vad han har gjort för fel. Tanken skulle ha fått honom att skrocka om han inte varit så upptagen med att undra om de var iakttagna av väktare. Solen hade hunnit passera zenit när skogen plötsligt öppnade sig. Byn skildes från skogen av en markremsa som var mindre än 100 steg bred och det såg inte ut att vara länge sedan den hade röjts. Sälidar visade sig vara en by av ansenlig storlek med grå stenhus och halmtäckta tak och på gatorna rådde liv och rörelse. Matt drog på sig rocken. Den var av finaste ylle, grön med guldbroderier runt manschetterna och den höga kragen och borde duga att möta Aisha Dare i. Han lät den emellertid vara oknäppt. Inte ens för Aisha Dare tänkte han dö av värmeslag. Ingen försökte stoppa honom när han red in i byn, men folk stannade upp på gatorna och allas blickar vändes mot honom och hans besynnerliga sällskap. De visste vem han var, så mycket var säkert. Alla visste. Han slutade räkna Aisha Dare när han sett 50 tidlösa ansikten och det antalet nådde han alldeles för fort för att det skulle vara trevligt. Det syntes inga soldater i vimlet om man inte räknade väktarna, varav en del var klädda i färgskiftande mantlar och vissa fingrade på svärdsfästena när de såg honom rida förbi. Att det inte var några soldater i byn betydde bara att alla befann sig i de läger som Vernin hade nämnt. Och att alla soldater befann sig i lägren betydde endast att de var redo att göra någonting. Matt hoppades att Talmanes höll sig till de order han fått. Talmanes hade en viss portion förnuft i huvudet. Men han var nästan lika ivrig som Nalechin att rusa åstad så snart det fanns någon att anfalla. Han skulle helst ha lämnat kommandot till Darid. Darid hade varit med om för många strider för att vara ivrig. Men det skulle aldrig de båda förstarna ha tolererat. Det verkade inte finnas några flugor i Sälidar. De vet kanske någonting som jag inte vet. En kvinna fångade hans blick. En vacker kvinna i ovanliga kläder. Vida gula byxor och en kort vit rock. Och med en gyllengul fläta som hängde ner till midjan på henne. I handen hade hon en pilbåge av alla upptänkliga saker. Det var inte många kvinnor som valde att bli bågskyttar. Hon såg att han tittade och slank in i en smal gränd. Det var någonting hos henne som kittlade hans minne, men han kunde inte komma på vad. Det var bekymmersamt med alla dessa gamla minnen. Han såg ständigt folk som han tyckte sig känna igen. Och när han insåg vem de påminde om var det någon som varit död sedan 1000 år. Kanske hade han rent av själv sett någon som liknade henne. Luckorna i det som han mindes av sitt eget liv var suddiga i kanterna. Det är väl ännu en av alla dessa hornsökare, tänkte han och sköt henne ur hågen. Det tjänade just ingenting till att rida runt och vänta på att någon skulle säga någonting. För det verkade det inte som om någon tänkte göra. Märt höll in och nickade åt en smal, mörkhårig kvinna som såg upp mot henne med svalt, frågande blick. Söt, men för mager för hans smak, även utan det tidlösa Eichedé-ansiktet. Vem ville känna hårda benknotor så snart man kramades? Mitt namn är Märt Cawthon, sa han med neutral röst. Om hon ville att han skulle buga och skrapa kunde hon gå och gömma sig. Men att reta henne i onödan skulle bara vara dumt. Jag söker Elaine Trackand och Egwene Alvear. Och Ninni Valmer skulle jag tro. Brand hade inte sagt någonting om henne. Men Märt visste att hon hade gett sig av i sällskap med Elaine. Eichedén blinkade förvånat. Men återvann blicksnabbt sitt lugn och mönstrade honom och de andra i tur och ordning. Hon lät blicken dröja vid Avienda. Och på fanbärarna tittade hon så länge att Märt började undra om hon kunde se draken och den svartvita cirkeln genom det hopvikta tyget. Följ mig, sa hon slutligen. Jag ska se om den ärmelintronande kan ta emot er. Hon samlade ihop kjolarna och började gå längs gatan. När Märt manade på pricken för att fortsätta lät Värnin sin häst falla tillbaka och muttrade. Att fråga Eichedér om någonting är aldrig någon god idé. Jag kunde ha visat vart du skulle. Han knyckte på nacken mot ett stort fyrkantigt hus längre fram. De kallar det för Lilla tornet. Märt ryckte besvärat på axlarna. Lilla tornet. Och så hade de någon här som kallades för den ärmelintronande. Han betvivlade att det var Elaida som kvinnan avsett. Återigen hade Rand haft fel. Här var det ingen som var rädd. De var alldeles för tokiga av högfärd för att vara rädda. När de kom fram till det fyrkantiga trevåningshuset sa den magra Eichedén myndigt: vänta här, och försvann in i huset. Avienda gled ner till marken och Märt följde genast efter, redo att grabba tag i henne om hon skulle försöka smita iväg. Även om det kostade honom lite blod tänkte han inte låta henne fara iväg och skära halsen av Elaine innan han ens hunnit tala med deras så kallade ärmelintronande. Hon stod emellertid bara där och tittade rakt ut i luften, med händerna knäppta framför livet och sjalen hängande över armbågarna. Hon såg helt avslappnad och obesvärad ut, men han anade att hon egentligen var fullständigt vettskrämd. Det skulle hon vara om hon hade något förnuft. De hade dragit till sig en folksamling. Runt om hade det börjat samlas Eichedér så att Märt och hans sällskap slöts inne mot Lilla tornets framsida. De betraktade honom under tystnad, och ju längre de stod där, desto bredare blev bågen av kvinnor som omgav dem. Egentligen betraktade de Avienda lika mycket som honom, men han kunde ändå känna alla deras svala, outgrundliga blickar. Det var nära att han fört handen till rävhuvudet av silver innanför skjortan, men han hejdade sig i sista stund. En Eichedér med alldagligt utseende trängde sig fram genom trängseln med en slank, storögd ung kvinna i vitt i släptåg. Märt hade ett vagt minne av Anaya, men hon tycktes knappt vara intresserad av honom alls. Är du säker, barn? Frågade hon novisen. Den unga kvinnans läppar spändes en aning, men rösten röjde ingen irritation. Det är fortfarande som om han glöder. Eller skiner. Jag ser det verkligen. Jag begriper bara inte varför. Anaya gav henne ett förtjust leende. Han är Taveren, Nicola. Du har hittat den första av dina gåvor. Du kan se Taveren. Tillbaka till lektionen med dig nu. Raska på så att du inte sackar efter. Nicola neg hastigt, kastade en sista blick på Märt och pilade iväg genom kretsen av Eichedér. Nu vände Anaya blicken mot honom, En typisk ACD-blick av det slag som var avsedd att bringa en ur balans. Den förfelade inte sin verkan på Mert. Visserligen fanns det ACD som visste att han var Taveren. Vissa visste bra mycket mer än han skulle ha velat. Och vid närmare eftertanke trodde han sig minnas att Anaya var en av dem. Men att höra det förkunnas inför en publik bestående av ljuset visste hur många kvinnor med kyliga ACD-ögon. Han strök över det snidade skaftet på sitt spjut. Rävmedaljongen må vara hur verksam som helst. De var många nog att helt enkelt övermanna honom och bära iväg med honom. Förbannade ACD, förbannade Rand. Anayas intresse för honom varade emellertid inte länge. Hon steg istället fram till Avienda och sa: "Och vad heter du, barn?" Hennes ton var vänlig men gav inget utrymme för tvekan eller dröjsmål. Avienda mötte rakryggad hennes blick. Hon var huvudet högre än Aishedén och utnyttjade det till sista hårsbredd. "Jag är Avienda av Nio Dalarnas sept i Tardads klan." Den trotsiga tonen fick Anayas läppar att krökas i ett roat småleende. Mert undrade vem som först skulle vända bort blicken. Men innan han slog vad med sig själv steg en annan ACD fram. En kvinna vars knotiga anlete gav ett intryck av hög ålder trots de släta kinderna och det glansiga bruna håret. "Är du medveten om att du kan leda kraften, flicka?" "Det är jag", sa Avienda korthugget och knep sedan ihop läpparna som för att visa att hon inte tänkte säga mer än så. Hon koncentrerade sig på att rätta till sjalen, men hon hade redan sagt tillräckligt. Flera ejkedär svärmade in runt henne och trängde undan Mert. "Hur gammal är du, barn?" "Du har utvecklat stor styrka, men du skulle kunna lära dig mycket som novis. Är det många eilflickor som dör av en tärande sjukdom när de är några år yngre än du? Hur länge har du? Du borde verkligen. Du måste." Niniv dök upp i dörren till lilla tornet så plötsligt att det var som om hon uppenbarat sig ur tomma intet. Hon satte händerna i sidorna och stirrade på Mert.
"Vad gör du här, Mertrim Cawthon? Hur kom du hit?"
"Jag antar att det är för mycket att hoppas att du skulle ha någonting att göra med den här av dragsvurna som är på väg att gå till anfall mot oss." "Jag råkar händelsevis vara befälhavare för den", sa han torrt.
"Du?"
Niniv stod där med gapande mun. Men sen ruskade hon på sig och drog i sin blå klänning som om den kommit i oordning. Den var mer urringad än någonting han sett henne bära förut. Tillräckligt mycket för att bysten skulle titta fram, med gula slingor broderade runt halslinningen och kjolfollen. Det var sannligen annat än vad hon brukar ta på sig hemma i Imonswall. "Nåväl, kom med mig", sa hon skarpt. "Jag ska föra dig till den ärmelintronande."
"Mert Cawthon", ropade Avienda en aning andlöst. Hon tittade över och runt Eichedena för att försöka hitta honom.
"Mert Cawthon." Det var allt. Men för att vara Eil såg hon helt desperat ut. ACD:erna som omringade henne bara fortsatte med stillsamma, resonliga och fullständigt obevekliga röster. "Det bästa du kan göra är att du måste tänka på det otvivelaktigt bästa vore. Du kan knappast tänka på..."
Mert flinade. Hon kunde dra kniv när som helst, men i det sällskapet betvivlade han att det skulle tjäna mycket till. Hon skulle inte jaga rätt på Elaine i första taget, så mycket var säkert. Han undrade om han skulle få se henne i vit klänning när han kom tillbaka och kastade sitt spjut till Värnin.
"Visa vägen, Iniv. Visa vägen till er ärmelintronande." Hon gav honom en mörk blick och ledde in honom i huset medan hon drog sig i flätan och muttrade halvt för sig själv. "Det är Rand som ligger bakom det här, inte sant? Det är jag säker på. På något sätt är det han som ställt till det. Skrämma alla halvt från vettet. Ta det nu vackert, general Cawthon. Annars ska jag se till att du önskar att jag ertappat dig med att nalla blåbär igen."
skrämma folk. Till och med en man borde ha mer förnuft. Sluta flina, Mert Cawthon. Jag undrar vad hon ska göra åt det här.
Det satt Aesir vid borden inne i huset. Han tyckte att det kändes som ett skänkrum, trots Aesirna som noggrant präntade på pergamentark eller delade ut befallningar. Men när han och Ninni gick genom rummet ägnade kvinnorna dem knappt en blick. Det visade bara vilken kuliss alltsammans egentligen var. En antagen som traskade genom ett rum fullt av Aesir, muttrande för sig själv, utan att någon av dem sa ett ord. Han hade gjort sin vistelse i Vita tornet så kort han kunnat, men han visste att det inte var så Aesir skötte saker och ting. När de nått bakre delen av rummet sköt Ninni upp en dörr som hade sett bättre tider. Det gällde för övrigt allting här. Mert följde henne in och stannade tvärt. Där stod Elaine, så söt man någonsin kunde önska sig med sitt gyllenblonda hår, men gjorde sig förstås till fin dam ut i fingerspetsarna. Hon var klädd i en grön sidenklänning med hög spetskrage och log ett av sina nedlåtande leenden med höjda ögonbryn till på köpet. Och där satt Egwene på en stol bakom ett bord med ett frågande leende på läpparna och en ståla med 7 olika färgränder vilande över sin gula klänning. Efter att ha kastat en hastig blick ut genom dörren sköt han hastigt igen den innan någon av Aesirna hann se vad som för sig gick. Du kanske tycker att det här är roligt, morrade han och korsade rummet så snabbt han kunde. Men de kommer att flå dig levande om de får reda på det. De kommer aldrig att släppa er, inte någon av er, om de... Han ryckte stålan från Egwenes axlar, drog snabbt upp henne från stolen och plötsligt blev rävhuvudet iskallt mot hans bröst. Han gav Egwene en lätt knuff bort från bordet och blängde på dem. Egwene såg bara förbryllad ut, men Ninivs mun hängde vidöppen igen och Elaines stora blå ögon såg ut att kunna trilla ner på golvet när som helst. Någon av dem hade försökt använda kraften på honom. Det enda goda han fått ut av sitt besök i den märkliga Tear and Grealen var rävhuvudmedaljongen. Han antog att även den måste vara en Tear and Greal, men det gjorde honom inte mindre tacksam. Så länge den rörde vid hans hud kunde inte kraften nå honom, i varje fall inte Shaidar. Det hade han fått bevisat fler gånger än han gärna velat. Däremot blev den kall när någon försökte. Han slängde ifrån sig stålan och sin hatt på bordet och satte sig, bara för att fara upp igen, ta bort några kuddar som låg på sitsen och kasta dem på golvet. Han la upp ena hälen på bordskanten och betraktade de dåraktiga kvinnorna. Du lär behöva de kuddarna om er så kallade ärmelintronande uppdagar ert lilla skämt. Mert, sa Egwene med bestämd ton, men han avbröt henne. Nej, om du vill att prata kunde du ha gjort det innan du börjat använda den där fördömda kraften. Nu kan du gott lyssna på mig.
Hur kunde du, sa Elaine förundrat. Flödena bara försvann.
Nästan samtidigt sa Ninni med hotfull ton. Mert Cawthon, du gör det största. Lyssna, sa jag. Han pekade på Elaine. Dig ska jag föra tillbaka till Caimlyn, om jag kan hindra att Avienda skär halsen av dig först. Vill du ha din fina lilla hals i behåll är det bäst att du håller dig i närheten av mig och gör vad jag säger, utan att käfta emot. Han riktade fingret mot Egwene istället. Rand säger att han skickar tillbaka dig till de visa när helst du vill. Och om det jag sett hittills säger någonting om vad du sysslar med så föreslår jag att du tar emot det erbjudandet nu. Det verkar som om du vet hur man färdas. Här ryckte Egwene till. Så du kan göra en portöppning till Caimlyn åt Röda Handen. Jag vill inte höra något mothugg, Egwene. Och du, Ninni, egentligen borde jag lämna dig här. Men om du vill följa med så får du det. fast jag varnar dig. Rycker du i flätan åt mig en enda gång så ska jag se till att du får det hett om baken. De stirrade på honom som om det växt ut troll och horn i pannan på honom, men de höll åtminstone tyst. Han kanske hade lyckats trycka in lite förstånd i huvudet på dem, fast han väntade sig inte att de skulle tacka honom för att han räddat skinnet på dem. Nej då, inte de inte. Som vanligt skulle de väl säga att de skulle ha löst allting själva om de bara fått lite mer tid på sig. Om en kvinna sa att man la näsan i blöt när man räddade henne från en fängelsehåla, vad mer kunde hon då inte få för sig? Han tog ett djupt andetag. Nåväl, när den stackars toka som de var till ärmelintronande kommer hit är det jag som tar hand om pratet. Hon kan inte vara speciellt klipsk med tanke på att hon låtit dem lura på henne ett sånt uppdrag. Den är med en tronande för en liten byhåla mitt ute i ingenting. Håll ni tyst och nig för allt vad ni är värda, så ska jag rädda er ur knipan igen. De bara stirrade. Bra. Jag vet allt om hennes här, men jag har också en. Om hon är galen nog att tro att hon ska kunna ta tornet från Elida. Nå, hon lär inte riskera några förluster bara för att kunna behålla er tre här. Om du gör en portöppning som jag sa, Egwen, så kan jag lämna er i Camlin imorgon. Eller i övermorgon allra senast. Så kan de galna kvinnorna här rusa av stad och låta Elida döda dem om det är vad de vill. Ni kanske till och med kan få lite sällskap. Allihop kan inte vara tokiga. Rand är beredd att erbjuda dem fristad. En igning och en snabb trohetsed så ser han till att Elida inte sätter deras huvuden på varsin påle i Tarvalon. Mer än så kan de inte gärna begära. Nå, har ni någonting att säga? Så vitt han kunde se blinkade de inte en gång. Ett enkelt tack, Mert, skulle duga. Inte ett ord, inte en blinkning. En försynt knackning på dörren åtföljdes av en novis, en grönögd flicka som neg djupt, full av storögd vördnad. Jag skulle se om det var någonting ni önskade, moder, till generalen menar jag. Vin eller... Nej, Tabitha. Egwen drog fram den randiga stålan under hans hatt och draperade den över axlarna. Jag vill tala med general Cawthon en liten stund till. Säg till Sheriam att jag snart skickar efter henne så att hon kan ge mig sitt råd. Stäng munnen innan du sväljer en fluga, Mert, sa Ninive med synnerligen belåten röst.